hyvät sisaret ja veljet, olemme saaneet jo tekniikan kuntoon, niin nyt meillähän on aina tapana lukea psalmistan kirjaa. Psalmi 105, 4 ensimmäistä säkeistä. Nu har vi fått tekniken för att den är färdig och nu ska vi brukar läsa alltid psalmernas bok alltid i början. Så jag har valt psalm 105, första versen till och med fjärde versen. Kiittäkää Herraa. Huutakaa avuksi hänen nimeään. Kertokaa kansoille hänen suurista teoistaan. Laulakaa hänelle. Ylistäkää häntä. Kertokaa hänen ihmetöistään. Ylistäkää hänen pyhää nimeään. Iloitkoon kaikki, jotka etsivät Herraa. Turvautukaa Herraan ja hänen voimaansa. Etsikää aina hänen kasvojaan. Ja mehän olemme täällä etsimässä todella hänen kasvojaan. Saakoon hän siunata meitä täällä. Sydämellisesti tervetuloa tänne Yläsaliin. Ja meillä on tänään erikoissapatti. Erikoisaihe. Saakoon Herra erityisesti seurata tämän sapatina meidän vieraamme. He ovat juuretekin pariskunta, ovat muuttaneet 1,5 vuotta sitten takaisin Ruotsiin 21 vuoden jälkeen, jota he viettivät USA:ssa. Ja kyselin heiltä, että miltä tuntuu tulla takaisin kotimaahan, ja sanoin, että on tietysti vähän sopeutumista, kun on niin kauan ollut poissa. Ja toivotamme heidät sydämellisesti tervetulleeksi. Ja så just det att eftersom vi läste att vi ska alltid söka efter Herrens ansikte. Vi är här för att göra det tillsammans som en familj. Adventfamilj. Idag har vi ju en specialsabbat. Och vi är glada över att ni är här. Och jag berättade just att ni har kommit tillbaka efter 21 år i USA. Och jag har redan frågat systern här hur det känns. Och det är klart man måste akklimatisera sig om på nytt. Så är det ju. Det förstår vi. Ni är hjärtligt välkomna. Och hoppas att Herren får välsigna oss allesammans. Och även ert eget hjärta. Aloitamme laululla 209. 209. Ja siitä laulamme ensimmäisen, toisen ja seitsemännen säkeistön. Vi börjar med sången 209 och så sjunger vi första, andra och sjunde versen. Nouskaamme tämän laulun ajaksi. Ja, så gärna. Saimmekin pianistin tänne, joka ei tavallisesti meidän pianomme ääressä istu. Vi fick en pianist som vanligen inte sitter vid vårat piano. Vi är tacksamma över det.
Stay with me, my love.
me seisoallemme ja täksi, koska meillä on tällainen erikoissapatti ja erikoisaihe, jolloin katselemme Raamatun valossa lopun ajan tapahtumia, niin olen valinnut yhden ainoan tekstin. Matteuksen evankeliumin 24. luku, jae 27. Eftersom vi har en special sabbat med en special tema, så har jag valt bara en enda vers ifrån Matteus 24 och versen 27. Sillä, niin kuin salama leimahtaa idässä ja valaisee taivaan länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulo. Ja nyt käymme rukoukseen. Taivaallinen Isämme, me kiitämme etuoikeudesta saada avata sinun sanasi tänä päivänä erikoisesti asioiden ympärillä, jotka ovat meille hyvin tärkeitä juuri tänä päivänä. Kiitämme etuoikeudesta, olemme saaneet tulla tänne ylistämään ja kiittämään sinua. Ja kiitämme, että sinä olet luvannut kulkea täällä meidän keskellämme. Avaa meidän korvamme kuulemaan, ymmärryksemme ymmärtämään ja valaise sinä oman sanasi, hyvän henkesi kautta täällä tänä päivänä. Ja pyydämme erityisesti, siunaa Torbjörniä, kun hän tulee taittamaan elämän sanaa meille, kertomaan asioista, jotka ovat tärkeitä. Kiitos, että siunaat jokaisen, joka on täällä läsnä tänä päivänä. Ja Herra, he, jotka hiljentyvät kotona, ole myös heidän kanssaan. Kiitos, ylistys ja kunnia Jeesuksen voittoisessa nimessä. Amen. Olkaa hyviä, istukaa. Tämän jälkeen meillä on lähetysterveiset, joka tuo Riikka. Ole hyvä.
Hyvää sapattia kaikille. Jean-Paulin ilo. Seuraava kertomus on yksi lasten lähetyskertomuksista ja se on koskettanut kirjoittajien sydäntä niin paljon, että ne halusi kirjoittaa sen myös tähän aikuisille ja nuorille kuultavaksi. Jean-Paul oli surullinen ja yksinäinen. Hän kaipasi ystäviä, mutta muut lapset karttoivat häntä tai käyttäytyivät kuin eivät olisi nähneet häntä. Välitunnit olivat kaikkein vaikeimpia, koska häntä ei koskaan otettu mukaan pelaamaan jalkapalloa. Jean-Paul oli sairastanut polion, eikä hän pystynyt kävelemään, vaan liikkui pyörätuolilla. Myös Jean-Paulin vanhemmat olivat huolissaan. Koulu, jota Jean-Paul kävi, halusi päästä hänestä eroon. Emme pysty vastaamaan Jean-Paulin tarpeisiin, rehtori selitti. Täällä on portaita, joita poikanne ei pysty nousemaan. Jean-Paulin vanhemmat etsivät toista koulua, mutta kun rehtorit kuulivat pyörätuolista, vastaus oli ei. Koulu löytyy. Sitten joku ehdotti kaupungissa sijaitsevaa pientä adventtikirkon koulua. Ehkä Jean-Paul voisi opiskella siellä. Vanhemmat ajoivat koululle. Se ei näyttänyt yhtä hienolta kuin jotkut muut koulut, mutta rehtori toivotti heidät tervetulleeksi ja esitteli pienen 3 luokkahuoneen alakoulun. Heidän palattuaan rehtorin huoneeseen vanhemmat vilkaisivat toisiaan ja katsoivat rehtoriin. Poikamme on lahjakas, Jean-Paulin isä sanoi, mutta hän ei pysty kävelemään. Hän on sairastanut polion ja liikkuu pyörätuolilla. Vanhemmat odottivat kieltävää vastausta, mutta rehtori hymyili. Haluaisitteko tuoda poikanne tänne tutustumaan lapsiin, hän kysyi. Olen varma, että pystymme järjestämään asiat niin, että hän kykenee käymään koulua täällä. Seuraavana maanantaina Jean-Paulin vanhemmat ajavat poikansa kanssa pienelle adventistikoululle. Jean-Paul asettui pyörätuoliinsa ja vanhemmat työnsivät hänet sisälle. Rehtori otti perheen vastaan ja esitteli Jean-Paulin oppilaille. Oppilaat tervehtivät häntä ja luokanopettaja osoitti hänelle pulpetin. Tervetuloa, lapset sanoivat. Oma paikka löytyy. Välitunnilla lapset kiiruhtivat ulos. Jean-Paul käänsi pyörätuolinsa ovea kohti ja huomasi, että joku pojista oli kiilannut oven auki häntä varten. Lapset olivat valmiit aloittamaan jalkapallopelin. Opettaja kysyi Jean-Paulilta, pelaatko sinä jalkapalloa? Pelaan, Jean-Paul sanoi. Olen maalivahti. Lukas, Omar, teidän joukkueellenne taisi löytyä nyt uusi maalivahti. Jean-Paul pelaa maalivahdin paikkaa. Tarvitaanko teidän joukkueessanne maalivahtia? Omar näki opettajan hymyilevän ja sanoi, tarvitaan. Omar työsi pyörätuolin lähemmäksi maalia ja Jean-Paul pudottautui maahan. Hän ei pystynyt kävelemään, mutta hän liikkui todella nopeasti. Peli alkoi ja Jean-Paul torjui useita laukauksia ottamalla pallon kiinni tai heittäytymällä sen eteen. Siitä päivästä lähtien Jean-Paul on ollut poikien joukkueen maalivahti Dakarin adventistikoulussa. Olen iloinen, että saan olla tässä koulussa, Jean-Paul sanoo. Lapset ovat minulle ystävällisiä, saan pelata palloa heidän kanssaan ja olla mukana ryhmätöissä luokassa. Lähetystehtävä Dakarissa. Vain muutamat lapset Jean-Paulin koulussa tulevat adventistikodeista. Useimmat heistä ovat muslimeja, sillä islam on Senegalin valtauskonto. Lapset oppivat kuitenkin yhdessä palvelemaan Jumalaa ja kunnioittamaan toisiaan. Tämän vuosineljänneksen 13. sapaatin lähetyskolehdilla tuetaan uusien luokkahuoneiden rakentamista tähän pienen adventistikouluun. Lisäksi lasten lähetyslahjalla hankitaan kirjoja kirjastoon, jotta lapset voivat lukea lisää Jumalasta.
On suuremmoista kuulla, että mikään ei ole mahdotonta olla pyörätuolissa ja kuitenkin maalivahti. Mahtavaa. Kiitos tästä. Ja laulu 425 on meidän lähetyslaulumme. 425.
Thank you.
rakas taivallinen isä, mä haluan kiittää siitä, että sä olet kaikkien yksinäisten ja hyljeksittyjen luona. Mä haluan myös pyytää siunausta näille varoille, mitä me ollaan kerätty, että ne vois tuottaa yhä enemmän iloa ja rakkautta näiden ihmisten välille siellä adventistikoulussa. Sinun nimessäsi, Alma.
Ja kuten jo olen jo useamman kertaan maininnut täällä, niin meillähän on tänään erikoissapatti. Ja meidän jakson tutkistelumme jää pois. Ja kohta alamme tutkimaan aihetta, joka on meille hyvin mielenkiintoinen. Lopun ajan tapahtumat Raamatun valossa ja mitä myös meidän profeettamme siitä sanoo. Mutta sitä ennen. Lauletaanpa laulu 486. 486, se on Hultmanin tällainen iloinen laulu, Jeesus saapuu, Jeesus saapuu. Ja Walt Hultmans song om Jeesus komme, tänke på ämnet som vi har idag. 486. Lauletaan siitä ensimmäinen ja neljäs säkeistö. Vi sjunger första och fjärde versen. Tämän jälkeen annamme puheenvuoron veljellemme Torbjörnille ja mielenkiinnolla odotamme, mitä tuleman pitää. Nu ger vi ordet till dig och vi är väldigt förväntansfulla. Vad är det som komma skall?
Höve Päve. Jag växte upp på Hultafors och en del fraser lärde man sig. Sauna on ihona. Och minne rakat han sinua. Och lite sådana där saker.
Kun kasvoin, niin sain opetella muutamia sanoja ja täällä hän tuli sitten muutamia lauseitakin jo, mitä on suomen kielellä.
Men jag håller med om Arjen, han har sagt det att de finska sångerna är de vackraste melodierna vi har.
Tackar. Olen Arin kanssa samaa mieltä, että suomalaiset laulut ovat niitä kaikkein kauneimpia, mitä meillä on.
Och de svenska sånger som ligger nära där tycker alltid Anita och jag om. Så vi älskar er musik.
Anita ja minä pidämme juuri myöskin niistä laulusta, jotka ovat lähellä teidän lauluja. Me rakastamme teidän musiikkianne.
Men varför är vi då här för att prata om det här med Jesu andra ankomst?
Miksi olemme täällä? Puhuaksemme Jeesuksen takaisin tulosta.
Jag läste allt i Bibeln om Jesu andra ankomst och så märkte jag att det var två syner, två tankar om Jesu andra ankomst.
Luin kaiken Raamatusta, missä kerrotaan Jeesuksen takaisin tulosta, ja huomasin, että on kaksi erityistä asiaa, joka käsittelee Jeesuksen takaisin tuloa.
Och varför använder vissa kristna de här texterna och kommer till det hemliga bortryckandet?
Miksi muutamat kristityt käyttävät juuri näitä tekstejä ja huomaavat, että mitä salainen tempaus?
Och varför använder andra kristna, vi inkluderat, de andra texterna kommer fram till den sista tiden svåra händelser?
Ja sitten toiset lukevat näitä tekstejä ja tulevat johtopäätökseen lopun ajan vaikeista tapahtumista.
Kan man inte använda alla Guds texter och få fram en bild som är sann?
Eikö voisi käyttää kaikkia Jumalan tekstiä ja saada yksi kuva esille?
Jag var så frustrerad så jag öppnade Bibeln och bad till Gud.
Olin oikein ahdistunut ja avasin Raamattun ja rukoilin Herraa.
Och jag bad, hjälp mig förstå det här.
Ja rukoilin, Herra, auta sinä minua ymmärtämään tämä.
Och jag blev mycket förvånad. Han svarade på min bön direkt och pratade med mig.
Hän puhui minulle, vastasi minulle heti ja minä todella hämmästyin.
Han sa, skriv ner det.
Hän sanoi, kirjoita se.
Och det gjorde jag.
Ja minä sen tein.
Han sa, ge mig alltid äran.
Hän sanoi, anna minulle kaikki ylistys.
Och det är därför jag berättar den här vittnesbördet.
Ja siksi minä haluan kertoa tämän todistukseksi.
Egentligen är det inget nytt för er.
Oikeastaan tässä ei ole mitään uutta teille.
Men i USA märkte vi det att våra egna adventister betonade väldigt mycket den sista svåra tiden.
Mutta me huomasimme, että sisaremme ja veljemme Amerikassa alleviivasivat erityisesti viimeisen ajan vaikeita tapahtumia.
Så till den grad att folk blev rädda, är rädda för Jesu andra ankomst.
Siinä määrin, että ihmiset pelkäsivät Jeesuksen takaisin tuloa.
En evangelist berättade, när han var barn så smög han sig upp till kranen i köket vissa dagar.
Eräs evankelista kertoi, että muutamina päivinä hän meni kranan luokse ja avasi sen.
Öppnade och se i smyg om det kom vatten eller blod.
Hän avasi ja katsoi, tuleekohan sieltä vettä vai verta.
Tänk vilken skräck den pojken
upplevde. Ajatelkaa, mikä pelko.
Så det enda som är annorlunda är att jag först när jag har studerat det här fick jag många frågor, men vad säger Ellen White?
Sitten kun olin paljon tutkinut tätä, niin sai monia kysymyksiä, entä mitä sanoo profeetta Ellen G. White? Och då,
jag vill börja med henne, men nu behöver jag PowerPoint.
Ja nyt mä aloitan hänestä ja pyydän, jos saisin apua tässä koneessa.
Ja. Vill du ha den här datorn till exempel?
Ja, det går, men
du har tydligt den här.
Det går att flytta. Gör det något om jag har bilen här? Om ni behöver?
Nej då, bra. Vi delar på det här.
Ja, jättebra.
Så du har det här då.
Ja. Niin kuinka moni täällä on, joka ei ymmärrä ruotsia? Täällä on ainakin kaksi kättä. Mä voisin tehdä kyllä niin, että mä voisin istua sinne takaosaan ja kan sätta mig längst bak.
Okay.
Och då kan jag översätta för dem som inte kan, och då är det fritt fram för dig.
Okej.
Okay, går det bra?
Jajamän, precis ja. Som ni bestämmer.
Då flyttar jag på mig.
Ja, under tiden kan Anita dela ut. Jag vill att alla ska få bibeltexterna i er hand. Min önskan är att alla adventister, ja alla kristna, skulle ha de här bibeltexterna. Och när man inkluderar allihopa så blir det väldigt enkelt. Hur många känner till boken Last Day Events av Ellen White? Och ni har säkert läst det många. Den kom ut 1992 och den som utgav denna var Ellen White Estate. Och många, allt för många adventister följer den slaviskt. Jag var mycket intresserad att se på Ellen White. Har hon en ordningsföljd, en tidsföljd? Så hon säger att först kommer den här händelsen hända och sen kommer den och sen kommer nummer tre och sen kommer fyra och så vidare. Och så småningom kommer Jesus tillbaka. Jag läste varenda citat som fanns av varenda ord som hade med Jesu andra ankomst att göra. Alla uttryck och så vidare. Jag kunde inte hitta det. Och då var jag så glad när jag kom till den här boken, Sista tidens händelser av Ellen White, Last Day Events. Och då hittade jag följande i inledningen. Här är den engelska texten. Vi har försökt att presentera Ellen Whites undervisning om sista tidens händelser på ett logiskt sätt. Det här är Ellen White Estate som känner henne bättre än någon utav oss här. De alltså tittar på samma sak och säger det här då. Emellertid påstår vi inte att vi har sammanfört alla kommande händelser i deras exakta ordningsföljd. Och så fortsätter de att rekommendera ett personligt förhållande med Gud och bibelstudium. Halleluja, vilket fint, precious, säger vi där, statement. Alltså fint uttalande. Så jag hittade ingen som helst ordningsföljd hur mycket jag läste. Ja, jag vet att kapitlerna finns i en viss ordningsföljd. Men hon säger aldrig att det är den här ordningsföljden. Den andra saken jag tittade på, så det är alltså nej, hon har ingen ordningsföljd av sista tidens händelser. Den andra frågan var, talar Ellen White om varaktigheten av sista tidens händelser? Och jag sökte intensivt där. Jag pratade med många pastorer. Hur länge tror ni att den här saken kommer att vara? Ja, 6 månader kanske någon sa. Ingen visste. Men tänk, om när vi tänker 6 månader, tänk om det tar 6 dagar eller 6 timmar eller 6 minuter. Det blir ett helt annat scenario då. Helt annan följd. Så jag hittar ingen som helst av Ellen White skrifter om varaktigheten av den sista tidens händelse. Och då förstår vi själva, om man inte har ordningsföljden och inte har varaktigheten, så kan man ju inte göra ett schema över en sista tidens händelse. Då blir det en spekulation. Det blir inte enligt Ellen White och det blir inte enligt Guds ord. Den tredje saken jag tittade på var de här sista tidens händelserna, världsomfattande eller lokala. Även där är svaret nej. Det närmaste man kom, när hon pratar om sabbaten, att det ska vara en universell förhånande utav de som håller sabbaten. Och universellt innebär att det minst 2 världsdelar utav 5 där sabbatshållare har hånats. Har vi inte alla upplevt det här i Europa i ett eller annat sätt genom tiderna och i USA? Så det är egentligen uppfyllt det också. Hon säger ingenting alltså om världsomfattande eller lokalt. Och den sista delen var, är de här händelserna bokstavliga, symboliska eller andliga? Och inte heller där hittar jag någonting. Jag ska ge ett exempel som alla amerikanska adventister gärna pratar om. Det kallas för Jacob's Trouble eller Jakobs stora nöd. Och då tar alla det bokstavligt. Men efter att ha läst alla citat från Ellen White så är jag helt övertygad om att det är andligt. Vad jag har gjort, jag visste inte hur många som kom och det visste ingen annan heller. Men jag har allt det här på e-mail, så de som vill ha det och inte får det kan få mera. Här har jag en sammanfattning, tyvärr bara 4 utskrivna, om det här är Ellen White. Men jag skickar det till vem som helst. Så efter det så kan, om du går runt och frågar om det är någon som inte har e-mail eller någonting som vill ha det, så ska alla få precis det de vill.
Men dela upp det också. Om du...
Det är 4 sidor, ja. Okej.
Okay. 4 sidor.
Okej. Tack så mycket, säger vi bara. Men även där alltså nej. Och det Jakobs problem var ju det när Esau kom emot honom och han blev livrädd, 400 män. Hon skriver det klart och tydligt i ena ställena. Han visste inte förrän i sista ögonblicket om han skulle bli dödad av sin brorsa eller inte. Det var hans problem. Han hade inte frälsningsvissheten. Och det skriver hon så klart på vissa ställen. Så jag tolkar Ellen White i det här saken att det är andliga. Och vi har alltid tagit det så, de bokstavliga i USA. Vad Gud gav mig sen var, han sa, sätt dig ner och skriv, som jag nämnde. Och då fick jag för mig precis vad jag skulle göra. Och nu har ni det här pappret här. Det enda är att jag har försökt att systematisera vilka aspekter finns det av Jesu andra ankomst. Nu ska ni inte vara rädda att skriva igenom alla texterna, men ni har fått alla klara texter om det här. Vi ska börja läsa några få från varje rubrik. Låt oss, men innan vi börjar läsa Guds ord så måste jag ha en bön. Kära Herre, det är ditt ord vi nu läser. Och varje gång vi öppnar ditt ord så ska vi be att du ska vara närvarande. Du ska leda oss med din ande. Du ska tala till oss, Herre. Fara med de här texterna är att vi har läst dem så många gånger att vi inte ser skogen för bara träna, som vi säger. Vi har blivit lite hemmablinda. Herre, nu ber jag att du ska öppna våra ögon. Och jag ber att du ska välsigna oss, att du ska inspirera oss för ditt ord och för fortsatta studier. All ära till dig i Jesu namn. Amen. Så låt oss läsa lite tillsammans. Jag har gjort det här för att kunna hitta och läsa samma översättningar och så vidare. Matteus 24:36, så säger Jesus: dagen och timmen känner ingen. Anita, jag känner flera adventister i USA som gång på gång har fastställt tiden för hans ankomst. Men dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Till som det var i Noas dagar så blir det vid människosonens ankomst. Och där har vi också hört många predikningar. Hur onda alla människor var. Ja visst var de det. Men är det just det Jesus pratar om i det här sammanhanget? För han börjar ju säga i vers 36, dagen och timmen känner ingen. Till som det var i Noas dagar och så vidare. Under tiden före floden åt man och drack och gifte sig och blev bortgift ända till den dag då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Ingen visste. Nu är det tredje gången han säger det. Först säger han att ingen vet dagen och stunden. Och sen säger han att folk levde som vanligt. Och så säger han igen att ingen. Vi fortsätter att läsa. Därför efter vers 39 så slutar de flesta fundamentalistiska kristna läsa. Men då fortsätter han. Vers 40. Då två män ut tillbaka, den ene tas med och den andra lämnas kvar. Jag förstod inte vad man skulle göra med det här förut. Men när jag verkligen såg och läste vad de andra verserna säger. Jesus försöker ju säga att livet fortgår som vanligt tills han kommer. Ja, men då stämmer det ju perfekt väl att han fjärde gången säger, då två män ute på åken, en ska tas med och lyftas upp i skyarna och vara med Herren. Och den andra lämnas kvar. Så fortsätter han som om vi inte hade fattat det riktigt. Två kvinnor är vid mikrovågsugnen och lagar mat. Nej, det stod inte riktigt så. Vid kvarnen normal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Den bilden de målar i USA alltid är att vi kristna måste fly till bergen och vi skilda åt på olika ställen. Där vi hoppas att Gud ska behandla oss separat och bättre än han behandlar dem som inte är kristna, som förföljer oss. Men i den här berättelsen jobbar de sida vid sida. På åkern. Och om vi lagar mat. En ska lyftas upp och möta Herren i rymden och se hans härlighet, men en ska lämnas kvar. Sen kommer Jesus in på hur det var vid Lots tid. Men jag går över till Lukas. Bara av det skälet att han är lite mer detaljerad. Vi kommer tillbaka och fortsätta sen senare på resten av Matteus 24. Lukas 17 och 28. Eller som det var på Lots tid. Folk åt och drack och köpte och sålde, planterade och byggde. När man läser åt och drack tänker folk på att det är något negativt. Men titta här, köpte och sålde. Jag köpte senast igår någonting. Planterade jag har inte gjort på ett tag, men jag har gjort mycket det. Byggt och så vidare. Det vill säga vanligt liv där också. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på den alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Och här talar han om samma dag. I den första exemplet kanske en del fokuserar på 7 dagar. Men här är det samma dag. Och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dag då människosonen uppenbaras. Det vill säga, allt det här hänger ihop. 28, 29, 30. Och han fortsätter. Den dagen får den som är uppe på taket och har sina tillhörigheter inne i huset inte gå ner och hämta dem. Och den som är ute på ägarna för att inte vända tillbaka hem. Kom ihåg Lots hustru. Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister det ska rädda det. Jag säger er, och här fortsätter han precis som jag vid Matteus gjorde. Den natten ligger 2 personer är det egentligen här. På samma bädd. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar. Va? De ligger och sover när Jesus kommer tillbaka. Det är vad Jesus säger. Han fortsätter. 2 kvinnor mal tillsammans. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Sen tvekar teologerna om vers 36 ska vara med där eller inte. Det struntar vi. För det handlar om 2 män på fältet. Precis som det står i Matteus 24. Så det spelar ingen roll för oss. Så fortsätter då lärjungarna fråga honom. Var blir det herre? För han slutar med att säga att de ska lämnas kvar. Han svarar där liket ligger där samlas gamarna. Det vill säga, när Jesu ankomst är över, allt det som händer just när han kommer, så finns det döda människor kvar. Så i alla de här liknelserna, de texterna som ni också har det första, säger Jesus samma sak om och om igen. Och skulle vi läsa hela passagen i Matteus 24, så skulle han säga samma sak 6, 7, 8 gånger, beroende på hur man räknar. Att livet fortgår som vanligt tills han kommer. Det är inte riktigt det vi brukar få höra. Okej, vi går till nästa rubrik, nummer 2. Hans oväntade återkomst. Och nu kommer någon enstaka text kanske vara samma. De flesta kommer vara nya. Håller därför, Matteus 24, 42. Håller därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det är alltså nu fortsätter jag läsa på det vi läste förut. Det förstår ni att de husägare, när han säger ni förresten så talar han till lärjungarna och till de troende. Det förstår ju nu att de husägarna visste vilken tid på natten tjuven, begreppet i hebreiska är alltid att tjuven kommer som en överraskning. Oj förlåt, jag slog till det. Jag är ibland så viftig så mycket så ni får ursäkta mig. Att tjuven kommer som en överraskning. Ska han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in? Därför måste också ni vara beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Jag vet inte hur det här, men i USA så fort någonting hemskt händer, tsunamin i Thailand eller 2001 när tornen förstördes och faller ihop, och, eller vad det är, så fort någonting hemskt kommer, nu kommer Jesus. Men det står ju inte så. När ni minst väntar det, då kommer människosonen. Men vi måste läsa som det står i Guds ord. Lukas 12 och 40. Var beredda också ni, till när ni minst väntar det, då kommer människosonen. Och lite senare, några verser senare, så upprepar han samma sak Jesus. Och förstås ska ni läsa allt det här hemma sen efteråt och kolla att jag inte missuppfattar någonting. Då ska hans herre komma en dag då han inte väntar honom vid en tid som han inte vet och hugga honom i stycken och så vidare. Låt oss gå till Markus 13 och 32. Dagen och timmen känner ingen. Väldigt lite vi läste från Matteus. Inte ens änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utan fadern. Se till att ni håller er vakna, ty ni vet inte när tiden är inne. 2 Petrus 3:10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Igen, överraskningsmomentet. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Den texten är här och resten av det används av dem som tror på det hemliga bortfryckandet. Men om himlarna ska försvinna med dån, så märker man det, eller hur? Men tjuvmomentet finns där också. En annan sak som inte har varit riktigt klart för oss alla, men för många, men inte riktigt klart för oss alla, det är tecknen vid hans ankomst. Och som ni vet, det har gått en hel del tid nu sedan de tecknen var som vi har alltid har pratat om. Låt oss läsa väldigt noggrant och se vad Bibeln säger. Strax efter den tidens lidanden ska solen förmörkas och månen mista sin sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Vi ska komma tillbaka till det här med lidandet lite senare, för det blir en hel del på eftermiddagens session. Men då ser ni tecken i solen, månen och stjärnorna, och himlens makter ska skakas, det vill säga hela universum skakas. Då ska människosonens tecken på synas på himlen. Och det här ordet då, om Lena och Eva, Lisa och andra som tittar på grundordet, som betyder det, är just när det sker, då ska människosonens tecken synas på himlen. Och då ska alla jordens stammar höja klagor och ropa, varför då? För man ska få se människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Ser ni det? Tecknen är precis när han kommer. Ja, allting annat har varit förebyggande saker. Men de här texterna, de här tecknen kommer att ske precis när vi ser honom komma på himlen. Markus 13:24. Men i de dagarna efter all denna nöd, vi kommer tillbaka till det också, ska solen förmörkas och månen inte ge något ljus. Stjärnorna ska falla från skyn och himmelens makter skakas. Precis samma sak. Då ska man få se människosonen komma bland molnen och så vidare. Så Markus gör precis samma uttalande. Lukas. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen, till himlens makter ska skakas. Precis samma sak. Då, samma ord uttryck, ska man få se människosonen komma på ett moln och så vidare. Vi ska studera det senare. Så alla tre evangelisterna säger precis samma sak. Och jag har citat från Jesaja och andra ställen där också. Vi bara inte hinner gå igenom alla texterna, men alla säger precis likadant. Så låt oss göra en kort sammanfattning det vi gjort hittills. I första, om vi pratar om Jesu liknelse, säger Jesus, livet fortgår som vanligt. Hans återkomst är oväntad för alla, det vill säga både troende och icke-troende. Och tecknen syns vid hans återkomst. Vi kommer tillbaka till det också senare. Går det här för fort eller hänger ni med? Bra. Nästa sak är väldigt välkänd för oss adventister. Alla ska se Jesus vid hans återkomst. Låt oss gå till Uppenbarelseboken 1-7. Se, han kommer med molnen. Igen ser ni samma sak. Molnen. Här finns, eller skyarna som det skrevs för. Finns alltid med. Varje öga ska se honom. Och då undrar alltid då vi för, som träffar andra kristna, gäller det bara oss då? Nej då. Också det som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska bestå ut och klagan för hans skull. Den här klagan när Jesus kommer. Det är förstås de icke-troende som inte är glada när de ser att de har satsat på fel häst. Man får uttrycka så banalt. Men alla kristna kommer ju med glädje se honom. Men det står varje öga. Och för att ingen ska missförstå, också det som har genomborrat honom. Faktum är att du och jag också har genomborrat honom på korset för våra synder. Men ändå, författaren här ville verkligen vara säker på att inte missa det. Matteus 24:30. Då ska människosonens tecken synas på himlen, och då ska alla jordens stammar. Se, det här precis samma uttryck som uppenbarelsejorden. Alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se honom komma. Uppenbarelseboken 6:15 handlar ju om Jesu andra ankomst, som vi som adventister trott länge. Även om det börjar ske förändringar där i USA, så tror jag fortfarande så. 6:15. Och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla slavar som fria. Ja, antingen är vi slavar eller fria, så det verkligen är alla. Gömde sig i hålor bland krippor i bergen. Varför? Ja, förresten, det här beskriver de onda, det ska vi, kan vi också se senare. Men det betonar att alla gömmer sig när Jesus kommer. Matteus 25:31, som inte tror på honom. 25:31. När människosonen kommer in sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom. Han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Och där är det verkligen klart. Fåren är en symbol på de frälsta och getterna på de icke-frälsta. Men det är igen när han kommer och alla folk. Det betyder att alla ser Jesus vid hans ankomst. Ja, den här är definitivt inget problem för adventister. Jesu återkomst är härlighet. Jag önskar att vi skulle kunna sprida det mycket mer. I motsats till att bli hemligt bortryckt så ingen märker, när Jesus vill komma i en underbar stor härlighet så alla människor ska se honom. Men även där kommer Jesus tillbaka, för han ville att ingen skulle missförstå det hela. Till då ska människosonens tecken synas på himlen, då ska alla jordens stammar höja klagorop och så vidare. Vi läste det. Och man ska få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Tänk dig gamla testamentets tid när en ängel uppenbarades. De var färdig att svimma av och betedde sig som de var helt avsvimmade. Nu är det inte bara en, nu är det miljontals änglar. Plus Jesus med sin härlighet. Och en text också tar upp faderns härlighet. Så att om alla änglar är med, så bör det vara rätt så tomt i himlen. Så det blir en enorm syn. Lukas 21:27. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Samma sak. Markus 13:26. Då ska man få se honom komma bland molnen med makt och stor härlighet. Eller med stor makt och härlighet, står det här. Matteus 25:31. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Så Bibeln är helt klar och tydlig om detta. När Jesus kommer, så kommer han i sin härlighet. Det här med uppståndelsen däremot har bekymrat, eller har fått många kristna att tro olika saker. Men även här vill jag visa på att Bibeln är helt klar och tydlig. 1 Thessalonikerna 4:15. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi detta. Vi som är kvar här i livet och Herren kommer ska inte gå före det avlidna. Ser ni här? På den tiden så tänkte de tvärtom som man tänker idag. Idag är många som tänker man går till Gud innan Jesu andra ankomst. Man dör. Men här skriver Paulus. Vi som är kvar ska inte gå före det avlidna. Så troligtvis var det en debatt på den tiden. Att de som lever kommer före på något sätt de avlidna som växer upp. Jag vet inte hur de tänkte. Så säger han, ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun. Då ska det som är döda i Kristus uppstå först, säger Paulus. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med det. Så ni ser här, det är ingen som kommer före eller efter. För att man ska komma samtidigt och lyftas upp, eller komma till Herren, så måste ju de döda uppstå först. Och sen tillsammans ska vi möta Herren. 1 Korinthierna 15:20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Så han talar om uppståndelsen. När han kommer, då ska de som tillhör honom uppstå. Jag tycker så fint när Jesus säger i Johannes 6:40. Ty detta är min faders vilja. Han betonar här. Ni vet som han kämpade med att de inte trodde honom. Men det här är min faders vilja. För oss som tror både Jesus och Guds fader, så är det här en underbar sak som stadfäster hela. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Inte deras sista dag, men den sista dagen i singular. Det är alltså den dagen han kommer tillbaka. Så vi hade de här summering tidigare. Livet fortgår som vanligt. Hans ankomst är oväntad för alla. Och tecknen som vi ser ska definitivt hända igen. Allt som hände förut var troligtvis en liten grad. Och sen blir det en enorm grad eskalation av det hela. Men också att alla ser Jesus vid hans ankomst. Jesus kommer i all sin härlighet. Och det rättfärdiga uppstår vid Jesu återkomst. Ni får avbryta mig när som helst. Så om jag är oklar eller någonting, så gör det gärna. Det här med separation jag nämnde lite förut. Är ett litet dilemma i bland adventisterna i USA. För att eftersom det ska bli så hemskt svårt, enligt alla de som pratar om det i alla fall, ska det bli så hemskt svårt. Så de flesta ska dö, eller kanske till och med alla, säger en del. Med fullt allvar. Och de som inte tror på det, att alla kommer dö, måste de ha någon sorts separation. Så att Jesus kan behandla dem olika, oss olika, som han behandlar de resten av de otroende. Och det är därför jag vill visa på de här texterna igen. Att även här säger vi med väldigt klart och tydligt. När skiljs det onda goda åt? Så den här, vissa texter får jag läsa ett par gånger. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar. Då ska han sätta sig på sin härlighetstron, som vi läste. Och alla folk ska skilja, samlas framför honom. Och då ska han skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Ni ser det också. Med ankomsten, då skiljs de. Det vill säga Jesu liknelse förut här om en man och två män jobbar sida vid sida. Gäller i alla de här texterna. Eller Matteus 13:30. Låt båda växa tillsammans. Han pratade om det här. Man sa det vetet och så kom djävulen och sa det ogräs. Och så växte de upp. Och sedan så är det svårt att veta vilket som är vete och ogräs. Och säger ju. Så fortsätter berättelsen så här. När skördetiden kommer ska jag säga till den som ska skörda. Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Faktum är, det här är den enda stället i hela Bibeln där den här ordningen finns. Där de nämner ogräset först och sen vete som står för de frälsta. I alla andra är det tvärtom ordning. Så därför tror jag det händer samtidigt. För att Bibeln är inte fel så att säga. Utan det händer då samtidigt. Men rensa först bort ogräset och binda ihop det till knippen att eldas upp. Men vete ska ni samla i min lada. Och sen kommer då frågorna och så förklarar han vidare Jesus. Fienden som sådde det vill säga det här ogräset, är djävulen. Skördetiden är världens slut och skördefolket är änglarna. Så, och så lite senare, så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Så igen, i den här liknelsen, om man även studerar i detalj, så stämmer den till 100%. Så all separation, det finns mera texter men jag vill inte ta alla. All separation sker i harmoni med det vi sa tidigare, när Jesus kommer på skyarna. Det här är också en del som inte är problem för oss kanske så mycket, men för många andra kristna. Att alla ska belönas vid hans återkomst. Matteus 16:27. Människosonen ska komma i sin faders härlighet. Här har vi den enda texten det står om faderns härlighet. Med sina änglar. Och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det betyder alla. Då ska han belöna alla efter hans gärningar. När han kommer. Det vill säga, ingen lön har getts ut tidigare. Vi ska komma tillbaka till det. Se, jag kommer snart, Uppenbarelsebok 22:12. Och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Precis samma sak. Eller Lukas 14:14. Salig är du då, eftersom det inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid det rättfärdigas uppståndelse. Plural av det rättfärdiga, alltså i plural. Så lönen för både gudaktiga och ogudaktiga sker vid hans ankomst. Om vi ska bara tänka på den här, så får vi dra slutsatsen att ingen har kommit till himlen innan hans återkomst. För om himlen är belöningen, då har ju de belönats innan. Det vill säga, dessutom har ingen fått Guds vredestraff innan Jesus kommer. För då har ju redan vissa fått det innan hans återkomst. Ingen kommer att belönas också efter hans återkomst. Utan det är ögonblicket då alla skiljs åt och går till olika öden. Och det betyder också att ingens öde kommer att förändras efter Jesu återkomst. När hans ankomst är där, då är det avklarat. Hur är det då med Guds folk? Jag hade aldrig sett de här texterna tidigare. Men Gud visade på mig att jag skulle ta upp de här också. Romarbrevet 5:9. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Vad vi än betecknas som Guds vrede, och den betecknas alltid då till slutet, vi ska se det senare efter en tid vi får. Men vi är frälsta, inte primärt från döden, ja, vreden leder till döden. Men vi är primärt frälsta från vreden. Alla texterna säger så. Första Thessalonikerna 1:10. Och vänta på att hans son som han har uppväckt från de döda ska komma från himlen. Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Så vad det än är som är Guds vrede, det är det han räddar oss från. Jag tror ingen frivilligt vill gå in i Guds vrede. Om man läser det. Tänk på Sodom och Gomorra eller floden och allt som Jesus använder. Första Thessalonikerna 5:9. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsning. Samma sak. Vad du än hittar som definition av Guds vrede, det ska inte komma på de trogna. Egentligen ska man väl säga ett amen här. Romarbrevet 2:6. Han ska löna var en efter hans gärningar. Evigt liv åt den som uthålligt gör det goda, söker härlighet, ära och oförgänglighet. Ja, det är så mycket i den textversen där som man skulle vilja stanna där och bara titta på. Söker härlighet, Guds härlighet, söker Guds ära och söker oförgänglighet, odödlighet. Det vill säga, vi har inte odödligheten i oss själva sen synden kom. Så fortsätter det. Men vrede och straff över dem som i självhävdelse vänder ryggen åt sanningen och följer orätten. Samma sak, var vi än går. Evigt liv, frälsningen kontrasteras till vrede och straff. Guds vrede och straff. Så vi har pratat en kort sammanfattning här om livet fortgår som vanligt. Hans återkomst är oväntad för alla. Tecknen, de massivaste tecknen som vi inte har en aning om nu, kommer ses vid hans återkomst. Och alla kommer se honom, vare sig de troende eller icke troende. Jesus kommer med all sin härlighet. Och då uppstår de rättfärdiga. Det goda och onda skiljs åt vid Jesu ankomst. Och då belönas alla inte tidigare. Allt innan vi upplevt, allt som vi upplevt på jorden här innan är inte fråga om belöning eller straff. Vi tänker så lätt, nu fick jag det här för jag gjorde så. Nej, son är inte Gud. Han tuktar oss och leder oss och så vidare. Men belöningen som Bibeln talar om är antingen Guds vrede eller hans frälsning. Det sker vid hans återkomst. Och Guds folk räddas ifrån vreden. Den här biten är väldigt kär för oss adventister. Så vi behöver inte fundera så mycket. Men vi kan ju glädjas åt texterna. Och fröjdas åt dem. Första Thessalonikerna 4:16. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först. Och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen. Ni ser här, i evangelierna talas allt om molnen och det här fortsätter. Tillsammans med den för att möta Herren i rymden. Det vill säga, Gud stiger inte ner på jorden. Det är många kristna som tror på det också. Men här ska vi möta Herren i rymden. Och det är så klart och tydligt så måste vi tro det. Och Zakaria som många går till, då får man studera det mera. För jag vet att det finns, jag är övertygad att det finns harmoni i alla texter när det gäller de här. Och sedan ska vi alltid vara hos honom. Eller Markus 13:26. Då ska man få se människor som kommer bland molnen. Han blir samma sak. Det vill säga, han kommer med ett eller flera moln, det vet inte jag. Men bland molnen. För på ett ställe står det singular, men det tror jag inte är något problem. 27. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken. Ja, om man är på molnen och samlar de fyra, alla, från alla fyra väderstrecken, norr, söder, öst och väst. Ja, då blir det att de lyfts upp till molnen, precis som Bibeln säger. Då ska vi titta lite grann på Guds vrede vid Jesu återkomst. Och först förstås skulle man kunna ta igen alla de här texterna jag tog om att alla belönas när han kommer. Och där ingick det också texten om vredes. Men vi ska läsa lite mera. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån. Himlakropparna ska upplösas i eld. Och jorden, allt som människorna gjort, ska därför gås. Ser du det? Så den Herrens dag när han kommer som en tjuv, då ska allt det här förgås. Och enligt uppenbarelseboken så finns det bara två möjligheter. Antingen tar allt här en halvtimme eller så tar det ungefär en vecka. Men det får vi ta en annan gång. Så det är fråga om en väldigt kort tid. Som allt här ska ske när Jesus kommer. Vers 12, vi hoppar över det, vers 11. Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna smälta i hetta. Ja, men de som tror på helvetet, var i allsina dag ska de befinna sig när allting smälts ner från grunden utom himlen? Det finns liksom ingen plats kvar för de stackars helvetes troende. Uppenbarelseboken 6:12. Den här är intressant, för nu läser jag hela det sjätte sigillet, eller inseglet som det heter förr. Och vi ska se att vi har alla de här delarna som vi nu pratat om. Först kommer tecknen i universum. Och jag såg när lammet bröt i sjätte sigillet och det kom en väldig jordbävning. Solen blev svart som en tagelsäck och hela månen blev som blod. Ja, det är frågan då. Som vi kanske har tänkt tidigare, att händer det här innan eller händer när han kommer? Men som vi sett, alla texterna visar samma sak. Det här beskriver hans andra ankomst. Och himlens stjärnor föll ner på jorden liksom höstfikonen faller från trädet när det skakas av stormen. Och himlen drogs undan som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttas på sina platser. Kan ni tänka er vad det skakar? Vilka tsunamis, havets och vågarnas dån och alla texter passar in här. Så vers 12 och 13 och 14 som beskriver hans andra ankomst handlar just om alla de här universella tecknet. På jorden och i universum. Men så fortsätter det, vers 15. Och jordens kungar och de höga herrarna och härfararna och de rika. För nu beskrivs nu de hur de onda kommer reagera. Och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga och alla slavar som fria gömde sig i hål och bland klippor i bergen. Varför? Varför gömmer de sig? Bergen skakar ju som aldrig förr. Och så springer de in där och gömmer sig bland hålorna. Det låter ju inte alls säkert. Och då säger de till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för honom som sitter för tronen och lammets vrede. Lammets tron, ja, det är förstås härligheten. De kan ju inte stå ut med att se Guds härlighet. Det är bara de frälsta som kan stå ut och se hans härlighet när han kommer. De andra vill ju gömma sig så mycket som de kan. Och så står det sen: göm oss för oss som sitter på tronen och för lammets vrede. De kände på sig. Det händer ju överallt. Allting skakar. Lammets vrede. Ty deras vredesdag har kommit. Och vem kan bestå? Kan ni förstå hur de känner det? Men det är ju när Jesus syns där sittande på tronen. Vi läste ju ändå att han sitter på tronen i vers 16. Så när de ser Jesus så känner de att Guds vredesdag är där. Matteus 13:49. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga. Och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Ja, jag trodde det kom en, förlåt, jag trodde det kom en vers till. Oj, 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 nu så går det här. Nu har jag helt kommit av mig, ursäkta mig. Nu ska vi komma ut. Det är en helt annan föreläsning, så att vi får titta så länge ni kan. Det är också, jag vet inte vad som gick så snett. Lite till. Ja, det är som är teknikens under, va? Ja, just det. Hade vi läst den? Vi... Det var precis den vi var. Förlåt mig. Matteus 13:49. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i brinnande ugnen. Och förstås, lite symbolik är det ju. Det är ju ingen riktig ung, men det kommer brinna som en ung. Den saken är det klar. Och det finns ögonblick av vånda. Det finns ögonblick av vånda, och det är det som beskrivs här. Andra Thessalonikerbrevet 1:6. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er, det vill säga de troende, bli plågade och låter er som nu plågas, vila ut tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld för att utkräva hem på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. Här ser ni alltså, när Jesus uppenbaras, det då den lågande elden kommer, och det då hämnden eller vreden, som jag hellre skulle översätta den till, ska vara över de ogudaktiga. Deras straff blir evigt fördär. Ordet fördär betyder att förintas och förgås, att inte existera, fjärran ifrån Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla den som har kommit till tro, och ni har trott på vårt vittnesbörd. Så även det här passaget är samma sak, att när han kommer skiljas det olika öden. Vill ju söpa med oss Herren och få vara med honom för alltid. Och de andra kommer att förgöras på mycket, mycket, mycket kort tid. Så det här är egentligen en sammanfattning av de här sakerna som jag ville framföra nu. Och när det här var klart, det sista vi pratade om, att möta Herren i rymden och att Guds fred drabbade det onda vid hans ankomst. När det här var klart så hade jag en fråga till Gud. För jag skrev... Så fort jag bara kunde, det var så, jag jobbar ju fortfarande som kardiolog. Och när Gud bad mig skriva så sa jag det, men jag vill inte att min familj ska på något sätt dra illa av det här. För jag har fulltidsjobb som kardiolog på Loma Linda. Och han lovade det. Och jag skrev det här så fort jag kom till min laptop, så bara allting bara, det bara kom. Jag bara skrev, jag kunde knappt skriva så fort som tankarna kom. Ja, hur texterna skulle byggas upp. Jag menar, alla texter finns i Bibeln, men hur det skulle liksom byggas upp det här. Och Nu gjorde han så långt om sig, så nu glömde jag vad jag skulle säga. Men i alla fall, så all ära går till honom, den saken är klar. Jo, då kommer vi till Matteus 24 sen. Men herre, vi har ju alla läst Matteus 24 och där står det så många konstiga saker. Och det är det vi ska ta i eftermiddag. Och där har jag också med en god väns hjälp, allt det andra gjorde jag själv, Ellen White. Det finns 9 citat av henne som kommer få er att helt bli förvånade. För det är ju inte så vi brukar säga. Och ni får aldrig tro att jag på något sätt emot Ellen White, inte det minsta. Men vad som har skett, hon har skrivit så här mycket. Och alla våra kära bröder och systrar som har försökt att tolka hennes skrifter har använt en sån här liten bit. De har struntat i alla de andra citaten. Och när man gör de citaten också så får man en helt annan bild från henne också. Alla böcker är skrivna av de här citaten. Men alla de andra struntar vi. Och därför är det så roligt att kunna visa på de här 9 texterna ska vi ge i eftermiddag när vi går in på det hela. Och då sa Herren bara en sak. Sätt Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21 sida vid sida. Och det är det vi ska göra och då i eftermiddag. Och då kommer ögonen öppnas ännu mera. Lovat och prisat vara hans namn. Tack ska ni ha. Om du vill så har jag en av bön, men om du vill ha det på en speciell avslutning så lämnar jag till dig, Eva-Lisa.
Olemme kuulleet jo mielenkiintoisia asioita, ehkä tuttuja, mutta opinto on kertausten äiti, vai eikö se näin ole? Anteeksi, kertaus on opintojen äiti. Näin on. Ja kiitetään ja ylistetään tästä, mitä me olemme tähän asti kuulleet. Jag sa just det att det är bra att upprepa. Det är många saker som är väldigt... Vi tar det för givet. Men upprepning, det är något som är, vi behöver. Låt oss avsluta det här med bön. Herra, kiitos, että sinun sanassasi kerrotaan, että sinä tulet kerran takaisin. Herra, kiitos, että valaisit nämä tekstit, kun menemme kotiin ja avaamme ne uudelleen ja tutkimme, mietimme. Kiitos, että valaiset, ohjaat ja opastat meitä hyvän tahtosi mukaan. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen. Nyt muutama ilmoitus ja sen jälkeen pidämme paussin tuohon 11:30. Tänään vielä iltapäivällä jatkuu tilaisuutemme. Ja ensi sabattina, 1. päivä helmikuuta, meillä on jälleen vierailija. Eli Joel Niininen vierailee keskuudessamme. Ja torstaina 6. helmikuuta. Kello 10:00 tarvittaisiin apua täällä kirkolla. Nimittäin meidän tämä kirkon vaihdos lähestyy, emme vielä tiedä milloin, mutta nyt meidän tulisi alkaa tarkastelemaan tuolla pastorin konttorissaan paljon tavaroita ja muuallakin. Mitä heittää ja mitä jättää. Jos sinulla on aikaa kello 10 torstaina 6. helmikuuta, niin olisi pieni tällainen katsaushetki meillä täällä. Ja kello 12 alamme sitten, soluryhmä alkaa työskentelyn. Raamatun valossa alamme tutkimaan hollantilaisen Loi Tweerbergin kirjaa Rabbi Jeesuksen tomun jalanjäljissä. Mielenkiintoista tekstiä. Ja kerron muutaman, tulee olemaan 14 tilaisuutta. Ja ensimmäinen tilaisuus koskettelee aihetta lakaistaan vuosisadojen tomut pois. Elä sen mukaan, mitä kuulet. aika mielenkiintoinen otsikko. Rakasta Jumalaa kaikella, mitä sinulla on. Kohtaa itsesi naapurissasi. Miten saat hyvän silmän? Nimen mysteerio. Miten saada puhdas suu? Ota peukalo vaasta. Rukoille perään antamatta. Ajattele molemmin käsin. Mielenkiintoista. Aarre tekstissä. Salaisuus, jonka Jumala säilyttää. Kaipaava isä. Jumalan kuva painettuna tomuun. Tässä on otsikot, mitä aiomme Raamatun valossa tutkia. Ja torstaina 13. helmikuuta kello 10.00 seurakuntapalvelijoiden kokous ja sitten kello 12 soluryhmä jatkaa tilaisuuksiaan.
Saanko kysyä, kuinka meidän kanssa toivotettu tulee erilainen soluryhmä?
Kello 10. Kello 10:00, kyllä. Jag berättar här, för vi har en cellgrupp som ska studera Bibeln plus en bok som en kvinna har skrivit om att vandra i Rabbi Jesus fotspår. Och jag berättar lite grann om topiken, de är väldigt, väldigt intressanta. Låt oss svepa ut århundradets mål och lev efter det som du har. Älska Gud med allt du har. Och du ska möta dig själv i din granne. Och hur får du ett gott öga? Och mysteriet i namnet. Hur får du en ren mun? Ta din tumme från vågskålen. Ja, väldigt intressanta saker och så vidare. 14 olika saker som vi ska öppna vår bibel och titta på såna här saker. Vi har redan haft flera såna här och vi har fått stora välsignelser. No niin, ja nyt pidetäänpä, nyt on kello 4:30 paussi. 5 minuutin paussi. 5 yli puoli aloitamme jälleen. Ska vi ha 5 minuutin paussi.